kronofogdens läger i skymningen. Häromveckan damp ett mycket argt brev ner i min brevlåda. På kuvertet fanns ingen avsändare, men sigillet var den enda ledtråd jag behövde för att inse att det kom från mina fiender. Det var nämligen rött. Blodrött, som en solnedgång över en medeltida nordfransk kornocker där engelsmännen slaktat normander och kalkoner inför den stundande midvinterbloten i kala is till åminnelse av de vikingar som var mänsklighetens stamfäder. I Offerlundens pilar hängde rituellt lemlästade lik. Prästernas entoniga mässande fot gick i takt med vinden, som illade, som ett ofött barn. Mörka ovädersmoln drog in från väst-sydväst, och det likbleka ljus, som silat in genom persienerna dog helt bort i skenet från det ilsket lysande sigillet. Inte utan en lätt darrning på handen skakade jag kuvetet, och väntade mig höra pulver förflytta sina i det. Mjältbrandsbakterier? Sprängämne? Nej. Ingenting. Försiktigt öppnade jag det. Inuti låg ett papper, på vilket sju ord kunde läsas kära HR. Dunders snittsel räck över pengarna. Kronofogden.kallsvett och ett flimmer är oftast en dålig kombination, om man frågar en doktor. I mitt inre slog panikångesten ut, som en svullen bullmöt. Mina ben började darra och en bild av en skadskjuten kråka i fannen på en springande flicka med tanniga ben dök oförklarligt upp i min hjärnstam. Kroppen sa nej punkt jag kräktes. Ytterligare visioner av härjande engelsmän, mordiska munkar och slagring över Karga slotterfält om hösten bidrog till mitt allmänna illamående och kort därefter svartnade världen och dog. När jag återfick medvetandet hade mörkret redan fallit över Vara, och min pasta hade hjälpligt förkolnat i kastrullen. Oset låg tungt i hela lägenheten, fetbränd gas, som kröp in överallt. Även ångesten kom krypande, lika tung som oset. Mina fiender hade lyckats förstöra min favoriträtt likväl, som mina utsikter att kunna ta något som helst grepp om mina fondinvesteringar i Sysslebäcks restaureringsfond. I detta nu satt det i ett dåligt upplyst rum någonstans och skrattade åt min miser, medan det otvivelaktigt planerade nya illdåd. Jag visste för mycket. Jag hade vågat sätta mig upp mot etablissemanget, och för detta skulle jag tvivelsutan få betala med mer än bara min heder och hittills så fläckade själ. Det asen, kisande genom sina små smala grisögon, skrapande sina järnbeslagna stövlar mot trägolvet. Hon skrattande och skövlande såväl landsbygden, som grannbyn utan urskiljning, eller öga för skövlandets essens. Inte ens skövla kunde det göra rätt. Det skövlade för att orsaka förödelse, när minsta barn vet att det var mycket bättre att helt enkelt köra häs i virket till skogs strax innan höskörden för att åstadkomma detta. Essensen i skövlandet är hat och missunnsamhet mot nästan. Dess mål är inte ödeläggelse utan lidande punkt jag måste ut. Jag kan inte sitta här och vänta på att det ska komma och sparka in dörren, kasta tårgasgranater genom babrunsfönstret och publicera mina illa framförda pekoraller om skuldsanering i valutatrubadurernas faktidskrift att rikta till kapitalet. Handlöst kastar jag mig ut genom fönstret, slår i gräsmattan och fortsätter mot cykelstället. Tempelriddarna har jagat mig genom hela Tioliv nu. Gång på gång har jag med minsta marginal undsluppit en säker död, eller åtminstone fängsling under dessa smått tröstlösa reinkarnationer. Denna gång ska ändå vara den sista, om profetian nu stämmer. Hela mitt liv har jag varit på vakt. Jag har lett mig försvara mig. En vanlig dag utan några, som helst tecken på onda anslag, kan i själva verket vid närmare granskning tjäna, som hemvist åt otaliga dolda faror. En tisdag i juni, till exempel. När tunnelbanan saktade in vid Odenplan och folk i sin vanlighet svällde ut från tågens öppna arslen, såg jag plötsligt hur en kvinna verkade tappa balansen. Min första impuls var att hjälpa henne, men sedan såg jag till att skärpa mig och få upp kameran innan tillfället gled ur handen. Jag avfyrade en blixt för att blända eventuella angripare, vände mig om för att undvika en kniv i ryggen. Och fiskade i förbifarten upp en glödande fimp någon slängt på marken. Det skulle jag inte ha gjort. Mina vackert spetsknypplade köttärmar fattade eld samma tidigt som jag hejdade kvinnans fall, vilket medförde att hela min polyestermundering antändes. Jag stöttade handlöst ut genom de fotofällsförsedda dörrarna, vilka dock även det tydligen hade något emot mig personligen. Strax stod hela perrongen och stirrade på mig där jag satt fast med foten mellan dörrarna brinnandes, som en fackla en nyårsnatt, med raketer briserande i luften, och sånger omkommande, önskat bättre tider rekande genom hela ens väsen. Förtvivlat fäktande lyckades jag utan vidare skaffa mig en hel drös nya vänner, då mina illa brända kropp släpades efter plattformen av tåget. Jag har lätt att få vänner. Redan i sandlådan var min popularitet grundmurad, eller endast jag visste hur man gör för att få den där perfekta finishen på sandslottet. Hemligheten är lika enkel som genial. Polyuretanskum. Materialformen är känd för sin kemiska enhet och sin beständighet efter att önskade skeppnader skapats och fått ställna. Treblåsinstrument kan vara lite knepiga att forma i sand, men se. Med lite polyuretanskum så går det inte bara att skulptera, utan till och med formgjuta. År av träning hade gjort mig till en mästare, och nu kom denna sistnämnda färdighet väl till pass. Tunnelbanetåget accelererade och min lekamen dunkades taktfast mot slipprarna. Gadunk, gadunk, gadunk. Det var ganska rogivande till en början, men smetan gjorde sig påmind. Jag grävde febrilt i min sandpåse. Folket skrattade. Man pekade och skakade på diverse kroppsdelar, tills det verkade som en dålig scen ur en zombiefilm. Inget hade kunnat förbereda dem på det som sedan hände. Plötsligt fick jag grepp om den rätta sortens sliper, och med ett ryck virvlade min sand ut. Blixtsnabbt formgöt jag en stoppbock och fäste den i slipern. Tåget tvärstannade den, vilket räddade dagen. Varför berättar jag det här? Att skriva ner yrkeshemligheter som dessa kan vara ödesdiet. Protokoll kan föras över detta, mot planer det signes in i minsta detalj. Strutsar på så kan strutsa runt i sin löjliga parningsdans tills de alla blir blåa i näbben, men ingen skall få mig, Ferdinand Unders schnitzel, asfaltshämnaren, den 22 kromosomen, konsumentombudsmannen. Jag skall stå pall där andra vikit undan i förtvivlan. Jag kommer att, en glimmande svärdsklinga väckte mig abrupt från dagdrömmerierna. Cykelstället var en dovverk i svanskotan och bakhuvudet. Foten en ond dröm. Prunnen ur dolt molande minnen av genklöjde vandames samlade verk. Men allra värst var att jag inte kunde röra mig. Mannen som, om emot mig, förde sitt vapen förvirrande satsade på angrepp. Nurk och verk. Hans flåsande bakom ryggen, det släpande stegen, allt var som det alltid brukade vara, men inget kändes rätt. Hörö, tyckte jag lät bra. Han svarade inte. Det ville få mig ur balans. Det ville skapa dissonanser. Söndra och härska. Men hörru, drog jag till med. Det hade ju funkat bra när jag friade till min fru. Att hon sedan lämnade mig med motiveringen, hellre en livstidsvistelse på Antarktis än ett halvår till med dig och dina förbannade tvångstankar, tycker jag inte hör hit. Kvinnor. Hörru jävlar. Fick jag slutligen till det. När den omedelbara klassikern sjönk in så blev min kognitiva överlägsenhet tydlig för alla i lokalen närvarande. Eftersom jag var utomhus vill jag förtydliga att nämnda pöbel innefattade hela konceptet utomhus. Eller cirka 5 miljarder nu levande individer av att en homo sapiens sapiens. Ingen av dem skulle ha haft minsta tillstymmelse till någon som helst tvekan i hojen att jag menade allvar, om du frågade dem. Och den enda individen i den kategorin inom synhåll bröt slutligen tystnaden. Nu kan du fly längre. Tempelriddarordens hämnare har funnit dig. Jag rullade in på en stulen dammcykel men tågade ut i en specialbyggd, guldpläterad stridsvagn med diamantinfattade larvfötter, om ni förstår metaforen. Med mig är det, som med en gammal snort på vift i Tokyo. Ingen hejd, ingen rast, ingen ro. Bara full fart in i solnedgången med glimten i ögat på en liten rosa gokart. En gång när vi alla blivit gamla och skröpliga ska jag berätta hur det kan kännas att vara jag mer ingående punkt. Var finns meningen? Frågade jag retoriskt, vilket som avsett fick min vänstra tinning att pulsera i takt med bakgrundsmusiken. Ja, vi ser att ni börjar ta reson och inte försöker komma med patetiska undanflykter. Till det ventempelriddarna betalar ändå skatt. En pinsam tystnad uppstod, hans mustasch var vidrig, tät i ändarna och gläsnande i mitten. Det var inte möjligt att tänka ut något mer sinnesrubbat ens med ett hellrör koffinkorva 80% under bältet och 3 hektoprima grekisk ost i varje hand. Och jag vet, för just detta tvingade det mig att genomlida. Efter att ha övermannat mig, slängt mig i bakluckan på en Ford Escort och sålt min cykel till gammel Erik för en spottstyver så rakade det av min annes hår. Det rakade mig inuti näsan. Därefter följde en resa på dressin. Faten var vansinnig, men en som skötte fordonet skrattade och skrek polska fräckisar oavbrutet. Vagnen luktade gammal potatis. Rälsen svepte fram genom lågländerna. Människor stod upp till knäna i lera på åkrarna vi passerade. Deras nollställda ansiktsuttryck stod i bjärt kontrast till den virvelvind av känslor som präglade vår okontrollerade dressinfärg. Med handen på hjärtat minns jag inte längre precis hur det kändes, men så här beskrev ett ögonvittne hur jag såg ut. Du gav ett intryck av att ha samlat obearbetade barn och ungdomsminnen på hög, samtidigt som du officiellt ivrigt förnekat varje anklagelse om nostalgi. Till det andra sidan tyckte du att moderna påhitt såsom kraftfoder saknade all relevans för din yrkesgärning. Du verkade gilla päron, särskilt de där mjuka från torpet i Rågslösa. Du skruvade på dig, käkarna malde ljudligt, och du nynnade på en version av recitativsatsen i Shostakovichs elfte stråkkvartett, som var i snabbaste laget. Punkt på det stora hela såg du ut som en gammal kärring på väg till ättestupan. Jag undrade om det skulle vara så förbannat svårt att visa lite engagemang när skattmassen kommer, så lär du ju komma springande. Men andra människor, vore det otänkbart för dig att visa lite medkänsla med och hänsyn till sådana ringaktade personer? Jag snackar ju om vågmästaren, om snickardrinnen, om sågkarlen, om postmästaren, om gårdsnazisten, om vaktmästaren, om världsmästaren, om kallskinkan och om lyktändaren. Jag pratar om Anna-Stina Beje, känden vedermäktige, gammel Orvar och hans 13 kusiner. Tusen suspekts. Se oss banna vår väg genom landet, blod och eld längs vår väg, rök stiger mot skyn. Just detta ögonvittne drack mer kaffe än rekommenderat. Punkt när dressinen ramade in sig i spällen var det som om jag lättade från marken. 3 timmar senare kunde jag höra ur måsarna skrek utanför det kolmörka kjul där det låst in mig. Som om rikets framtid hängde på att kronofogden visste vart jag,